Sportbladets Premier League-podd är tillbaka i snöstormen denna tisdag i februari. Frida, det var knappt så att du tog av dig jackan när vi kom in här. Du sitter fortfarande och fryser.
Jag är inte riktigt anpassad för den här typen av väder.
Det
har jag insett.
Ja. Kalle, träningsförutsättningarna för Karlberg?
De är begränsade. De är ju ganska dåliga i vanliga fall i Stockholm överhuvudtaget, för chanserna till att få spela under tak i den här stan för hundratals klubbar är ju minimala, så att det är lite kämpigt just nu.
Vi får då vända oss till den comebackande polarvane Erik Niva, som alla förväntar sig ska liksom hantera sånt här väder bättre än alla andra, med tanke på att du är från Malmfälten.
Den dialogen utspelar ju sig åtminstone ett dussin gånger varje dag det snöar i Stockholm. Ja, men du är ju van. Och svaret är ju alltid detsamma. Ja visst, jag levde i det här och värre i 18 år, så jag ska väl inte behöva ta mer skit nu. Det borde väl räcka. Mm. Det är inte så att man blir härdad och liksom anpassad till kylan. Man blir trött på
Men
skiten.
Du, hur är fotbollsmöjligheterna uppe i Malmberget fram mellan i 1 januari till 1 april?
Alltså, det är väldigt svårt att bedriva organiserad träning. Vi har ju en konstgräsmatta som vi var väldigt tidiga med, men den brukar inte bli uppskottad förrän i mars någonting, men vi spelade ju alltid fotboll, på rasterna vintrarna igenom, men då spelar man ju bara med vinterdojar på trampad snö, och det underlaget är inget fel på, det är ganska jämnt och ganska förlåtande, men det är väl lite som man kan prata om att konstgräs är en typ av fotboll, inomhusfotboll är en annan typ av fotboll, snöfotboll är en tredje kategori, och det är väl kanske inte heller den fotbollen som anpassar en för spel på kontinenten framöver.
Ja, men det är ju lite den svenska motsvarigheten till den här brassefotbollen,
ja, strandfotbollen,
exakt. Precis. Man utvecklar kanske lite bättre, lite annorlunda teknik.
Jag hade nog fan varit mer konkurrenskraftig i snöfotbollen än i riktig fotboll, för det var nog uppriktigt så att under de formbara åren mellan sig 7 och 14 så spelade jag fan mer på snö än jag gjorde, ja, definitivt mer än jag gjorde på naturgräs, men förmodligen mer än jag gjorde på något annat underlag.
Mm. Det är något speciellt också att kunna dämpa en boll med ett par snowjoggers.
Det är bra damp i dem.
Ja, det är det.
De är rom, förlåtande faktiskt för första touchen.
Verkligen. Det är inga slalompjäxor som vi brukar skämta om här. Man blir inte härdad, men man borde inte behöva stå ut med mer. Är det en rak parallell till Arsenal-supporterna som vi fiskar upp här i inledningen? Det är lite motigt att vara Arsenal-supporter nu igen. Var du där igår, Frida, va?
Ja, det var jag. Så jag har fått uppleva väldigt mycket miserabelhet, kan man säga så ens.
Jobbig Arsenal-vecka har det varit.
Ja, det har ju det. Och jag tror att den här Östersundsmatchen, den var ju förlåtande om något egentligen. Alltså, det var ju inte som att de drog jättestora växlar av att de förlorade mot Östersund, eftersom att de trots allt gick vidare. Men efter den här finalen mot City, så nu tror jag att de flesta börjar känna att hur mycket orkar man egentligen ta innan det rinner över.
Mm. Och den här veckan ser ut att kunna fortsätta ungefär på samma tema då, när man ska möta Manchester City på torsdag igen då. Vi kan väl gå tillbaka, Kalle, till Ligacup-finalen och det vi fick se. Alltså, första tanken som slår den är att ett lag ställer upp med Callum Chambers och ett lag ställer inte upp med Callum Chambers, och det laget som inte ställer upp med Callum Chambers borde rimligtvis ha bättre chans att vinna matchen.
Så är det väl. Samtidigt kan du ju peka på hela elvan och krasst konstatera att Arsenal har inte någon spelare som skulle gå in i City startelva, och det är ju någonstans där som man får sätta ribban för vad kan man förvänta sig av dem. Jag tycker att de gör det bra utifrån sina förutsättningar i en halvtimme, och de har det där läget som såklart ska vara mål att göra 1-0, och det är klart att därifrån kan det bli en annan utveckling av matchen, men från det att det blir 1-0 så är det ju bara konstatera att de är 1-2-3 nummer för små för City, och det är väl egentligen inget uppseendeväckande i det. Det är klart att man hade hoppats att det skulle bli mer final, att det skulle bli mer match, att de skulle kunna stå upp mer, men om man tittar på lagen, tittar på hur styrkeförhållanden är, så hade någon förväntat sig något annat än att City skulle vinna? Nej. Hade de förväntat sig mer av Arsenal? Ja. Men från det att det blir 2-0, så jag tycker inte det är jättekonstigt att den känns avslagen då matchen. För vilket lag tror vid läget under läget 2-0 mot Manchester City att de ska ha en väg tillbaka in i en match? Det är ju inget lag i Premier League som tror det.
Nej.
Och allra minst Arsenal, med tanke på hur vi vet hur mentalt svaga de är.
Och nu ska de mötas på torsdag, och det är nästan så att den matchen knappt betyder något. Poängmässigt så är den helt ointressant, känns
det
som.
Ja, faktiskt. Det är en oerhört ovanlig topp 6-match på det sättet. Dels att den spelas på en torsdag kväll, vilket i sig kommer göra att det känns lite apart och lite undanskymt. Därutöver att det blir en repris på finalen som redan från början gäller mycket mindre. Och det är på grund av att tabellen ser ut som den gör, styrkeförhållandena ser ut som det gör. För vad är det mellan klubbarna? 27 poäng. Men City spelar ju krasst uttryckt inte för titeln längre, de har redan vunnit den. Arsenal spelar krasst uttryckt inte för topp 4 längre, de har redan missat den möjligheten. Så egentligen är det ju en nästintill betydelselös match mellan två av de moderna giganterna i engelsk fotboll redan i februari. Och det är klart att man går in i både den här säsongen och i de senaste åren med en förvissning om att Manchester City har en bättre trupp, att de är mer positionerade för framtiden än vad Arsenal är. Men att skillnaden har vuxit sig så här extraordinärt stor på ändå ganska kort tid, det är klart att det är någonting som inte går att bara skumma förbi och tänka att det blir något annorlunda nästa år. 27 poängs skillnad i tabellen, 3 bollar i en cupfinal på Wembley. Och ja, det är väl ungefär så stor skillnaden är. Det är inget anmärkningsvärt med det. Det är ett gap som är extremt svårt att överbrygga.
Och det beror ju på att det inte bara är en klubb som har rört på sig, utan de har rört sig åt varsitt håll. City har blivit bättre och Arsenal har ju blivit sämre.
Jag tror inte man ska underskatta den aspekten, att City har blivit så mycket bättre. Att Guardiola har fått ut så mycket av spelare som har utvecklats så mycket.
De har ju blivit bättre än alla de andra också.
Exakt. Ja, men så är det ju såklart, att de har ett gap till alla andra klubbar i Premier League. Men kontrasten blir ju aldrig så tydlig som om man jämför dem med just Arsenal och deras förändring.
Vem är snabbast, Aubameyang eller Kompani? Skulle du säga, Frida?
det generella svaret vore väl Aubameyang, men Kompani visade ju att han minsann har lite fart under fötterna han också.
Tycker ni det är för tidigt att säga något om Aubameyang? Är det så att han har varit där i en månad och då får man fan bara hålla tyst och vänta? Eller kan man utvärdera de matcher han ändå har spelat och i så fall göra konstaterandet att han har ju faktiskt inte bidragit överhuvudtaget förutom Everton-matchen? Nu kommer jag inte, och jag missar väl någon
där han gjorde fjärde målet eller något sånt där, va?
Offside-målet.
Det var ett fint avslut.
Man ska inte bli för drastisk här. Det är naturligtvis inte så att man ska dra några sammanfattande slutsatser kring värvningen, men derbyt mot Tottenham, det är den tävla kick, krasst uttryckt. Han rörde knappt bollen fram till det att han knuffades ut på en kant och Lacazette missade möjligheterna istället. Manchester City, ja, han rörde väl bollen några gånger, men jag tycker ju verkligen att den möjligheten Arsenal har när han bara ska se till att vara först på bollen och skyffla in den i tomt mål, det är ju en jättemiss av Aubameyang. Inte för att det är hans touch den första, det är Kyle Walker som tacklar den på Bravo, men att han tillåter den touchen. Ifall han bara är på bettet, kliver på och skyfflar in bollen, så är det ju verkligen ingen svår sak att göra. Han är ju 3 steg före Walker, men han är lite för säker, lite för loj. Hade det varit förr i tiden hade man sagt att han inte var anpassad till det engelska tempot. Det är lite svårt att hävda när han kommer från Dortmund. Ja. Men för att återvända till grundfrågan, vad känner ni att man kan säga kring hans första tid?
Alltså, jag vill ju dra kopplingen lite till Batshuayi som inte platsar i Chelsea, eller som Conte inte litar på, går till Dortmund och gör fullständig succé. Vi har en spelare då som går från Dortmund till Arsenal och inte riktigt hittar sin plats. Då frågar man sig själv, bara, är det ligorna som skiljer sig så pass mycket i sättet de spelar på, alltså Bundesliga versus Premier League, som gör att glappet kanske helt enkelt är större än vad vi tror? Eller vad är det egentligen som det hela grundar sig i? För just nu, alltså som det känns just nu, så vill jag nästan tycka att Alexander Lacazette går före, och till och med att man kan säga att Aubameyang kanske inte blir kvar i Arsenal så jättelänge.
Det var drastiska slutsatser.
Ja, det var drastiskt. Nej, men sen är ju frågan, hur mycket lider han av att Arsenals främsta kreativa källa, för det tycker jag ändå han var, även med Mesut Özil i laget, att han, den källan är ju borta, Alexis Sanchez. Mm. Alltså han hade ju såklart fått bättre distribution om både Sanchez och Özil hade varit på planen. Det är lite tidigt, men jag håller med om egentligen allt du säger om att, alltså, första månaden har ju varit undermålig och betydligt mindre än vad jag hade förväntat mig, för jag trodde ändå att han skulle göra det han gjorde mot Everton, det vill säga offside-målet, att han skulle ligga och hugga där på sista försvaren hela tiden och att han ständigt skulle vara det där hotet. Sen kan jag inte säga ännu om det är på grund av honom mest eller för att det övriga inte fungerar tillräckligt bra.
Det är ju också någonting i att just de här två matcherna som man kanske fokuserar mest på, finalen och derbyt, det är ju matcher där Arsenal har legat mer på omställning än de normalt sett gör. Och då tänker man på föran, Aubameyang-matcher, svårt att säga hur han kommer passa in i deras liksom grundspel, där det är väldigt mycket små skarvar och passningstrianglar sista tredjedelen. Men här tänkte man just att ja, men när det blir omställningsmatcher mot höga backlinjer, jäklar, då kommer Aubameyang blåsa iväg. Och ja, det har han inte gjort. Och man behöver kanske inte försöka hitta större slutsatser än att bara konstatera att de här första stormatcherna så har han inte bidragit, punkt slut.
Nu har jag inte sett Dortmund så mycket det senaste året så att jag kan dra en större generell slutsats, men visst känns det som att hans frånskjut i löpsteget inte är riktigt det var för en eller två säsonger sedan. Det känns inte som man har den kvickheten på de där 5-10 metrarna som man hade tidigare. Jag menar, han lyckas inte springa ifrån Vincent Kompany igår.
Du vill ha det till igår, alltså att du vill verkligen
känna det. Igår var en förlorad dag för mig med två stycken febriga tvååringar och insnöd i en snöstorm, så att jag har redan raderat den dagen från.
Det respekterar jag. Ja, jag vet faktiskt inte.
Han är 29 år gammal. Ja. Förr eller senare så kommer den där farten att börja mattas av. Är det det vi har börjat se? Är det liksom det att han själv inte har kunnat skruva på sin egen fotbollshjärna för att anpassa sig efter att han är den där halvsekunden långsammare än vad han var för något år sedan?
Jag vet inte om han är det. Liksom, jag har sett en del Dortmund och jag tycker han har blåst iväg något alldeles våldsamt i många av de matcherna. Men jag tror ju tveklöst att även om vi inte är vid den punkten ännu, även om den där kompanilöpningen var någon typ av tillfällighet, så kommer vi ju komma dit. För precis som du säger, han ska fylla 30, och även om det finns gott om sprinters som vinner OS-medaljer långt upp i 30-årsåldern, så kommer han ju stå inför den typen av förändring. Och där kommer ju frågor, för det finns liket som inget i hans karriär och hans spel så här långt som får mig att tro att han liksom har den spelförståelsen och den fotbollshjärnan och blir en mer droppande spelare. Utan jag tror att Aubameyang kräver, han behöver sin exceptionella snabbhet. Hela hans karriär är byggd på den, och skulle den försvinna, så då är det nog inte en absolut världsforward längre, det kan jag inte säga.
Jag vill bara skjuta in i sammanhanget att det är ju också lite vanskligt sådär att bygga en tes på en enskild löpning. Kommer ni ihåg i La Liga när den 37-årige mittbacken från Levante, Ballesteros, blåste om Ronaldo, tog bollen som han tog godis av en liten unge, och man konstaterade, det här är helt fantastiskt. Jo, men utifrån just den enskilda situationen kanske det var så. Han hade lite mer kräm i bena just där. Startade lite tidigare och så vidare.
Han låg ju såhär i toppen och så sprintstatistik hela den säsongen. Han var såhär snabbast i Europa.
Och det var det året när tränaren lät spelarna käka pizza före matcherna, och det verkar ju ha varit dynamit. Men jag vill också dra mig till minnes, eftersom jag ibland lägger helt oväsentliga saker på minnet, att i en match under Cristiano Ronaldos första säsong i Premier League, så sa en Kanal Plus-kommentator, för att han blev omsprungen av en Wolverhampton-spelare, så sa han ordagrant: han är snabb i fötterna, men han är inte snabb på långa sträckor. Mm. Och ja, jag skulle nog säga så här att det var också lite förhastat att dra den slutsatsen. Framförallt med tanke på att Ronaldo hade bollen. Framförallt med tanke på att han hade sprungit en viss sträcka innan den här löpningen, duellen startade. Så att, ja.
Och var det någon spelare igår som var
vi kan radera en dag från mänsklighetens medvetande.
I söndags, var det någon spelare som var motiverad, och så var det ju säkert Kompany också.
Ja,
han var förmodligen den som allra helst ville ha den där titeln. Så det kanske också kan förlåta Aubameyang lite grann.
Jag passar på att skjuta in, det är ju speciellt nu i och med att Fredrik Ljungberg har börjat sitta i Viasat-studion, och man kan prata med honom både före, efter och under matcher. Och jag tror det var under matcher, jag tror inte det var någonting som faktiskt gick ut i studion, men när vi diskuterade, jag tror apropå Aubameyang och muskelfibrer högre upp i åldrarna, ja, men olika typer av snabbhet och liksom gamla Arsenal-minnen, och de hade ju tydligen väldigt avancerade mätmetoder redan då. De kunde just mäta snabbhet över 5 meter, vilket man tror att, ja, men det är omöjligt att göra. Det handlar ju bara om reaktionstid, och den blir godtycklig på något sätt. Ja, men de hade sensorer som gjorde att de verkligen kunde mäta snabbheten snarare än starten. Och där var ju Fredrik Ljungberg mycket belåten med att han var tydligen snabbast på 5 meter i det Arsenal-laget. Thierry Henry var snabbast över 30 meter. Men just 5 meter var han allra snabbast på. Och det är ju någonting som normalt sett är ganska svårt att kunna att konstatera. Att det är så korta löp så att liksom underlaget för att dra de slutsatserna är svårt att hitta. Men Arsenal hade det, Ljungberg var snabbast. Det märktes ju om man ser tillbaka, och det var ju någonting som han hade oerhört stor nytta av, just den där snabbheten på väldigt korta distanser. Det är klart att den är utslagsgivande i en sport som fotboll, spelet sista tredjedelen, men det var bara liksom intressant att kunna konstatera och höra.
Vi ska återkomma mer till lite av den Premier League-fotbollen också som spelades i helgen. Men vi tar en avstickare, Erik. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om din kommande vår.
Och är tröjdags?
Ja, det är tröjdags. Välkommen tillbaks från föräldraledighet får vi väl säga.
Ja, tack.
Så här
tack.
Ja, vad vi är 20 minuter in i avsnittet. För det är ju så att du ska ut och åka med alla dina, vad är det, typ 700 tröjor?
Något ditåt har det blivit, det är inte bara jag,
jag ska faktiskt följa med.
Och besöka bära Anton. Tröjor eller?
Jag ska bland annat bära tröjor.
Bära tröjor, bära galgar, hänga grejer, kasta in folk, kasta ut folk.
Ja, precis.
Ja, det är mycket på Partick Cykslott.
Du är en sån där utkastare, inkastare från de gamla charterorterna. Så det är den
Partick Cykel Tour Manager.
Jag är allt i allo. Jag ska vilja göra allt.
Ja, du ska fan i mig göra allt.
Typ. Och kanske hälsa någon välkommen också.
Ja.
Försöka leda ett samtal.
Ja, du ska göra det du gör här också. Du ska leda samtal och prata fotboll. Det är ju en väldigt stor del av det vi gör på de olika orterna.
Ja, det är ju precis det vi ska göra. Och eftersom det här är Premier League-podden då, så får vi väl ta och prata om fotbollströjor i Premier League. Jag vet att din samling är lite speciell när det gäller just engelsk fotboll, eftersom du konstant vägrar äga några tröjor som då skulle kunna vara en konkurrent till Tottenham.
Ja, vilket ju inte håller hela vägen, eftersom att vi spelar kuppar mot klubbar från lägre divisioner, och de gillar ju att samla på mig. Men visst, det är någonting i mig som...
Du har inga så här topp 6 tröjor?
Absolut
inte. Du har inga Manchester United tröjor eller?
Jag äger ju inga sådana. Jag äger ju inga tröjor från klubbar som har varit etablerade i Premier League de senaste 10 åren, för jag köper ju inte en annan Premier League-klubbs tröja, det gör jag inte. Sen finns det någon Nottingham Forest-tröja och någon Sheffield United-tröja, men de har alla införskaffats under perioder då de har varit långt ner i seriehierarkin. Så nej, några övriga Premier League-tröjor finns det ju i grund och botten inte. Det krockar för mycket med Spurs, och så kan vi inte höra.
Nej, precis. Jag noterade när vi hängde dem förra gången, för vi gjorde det här i november ju, på Färgfabriken här i Stockholm. Det var Brighton tröja såg jag någon och Watford tröja såg jag en eller två.
Ja, Watford har jag redogjort för tidigare, att jag bodde där på 90-talet och att det därigenom blev någon typ av andra klubbe som jag gick och såg när inte Tottenham spelade. Men det har blivit mycket svårare i takt med att de har varit uppe en hel del i Premier League. Det var helt otänkbart, de låg i tredje divisionen då.
Vad kan man säga om, alltså du som då samlar tröjor och köper dem från hela världen, finns det någonting som utmärker just brittiska tröjor? Vi har ju alltså Claret and Blue kombinationen som kanske inte är så vanlig på andra håll i världen, men som ju är ganska vanlig ändå i just England. Finns det några andra sådana generella slutsatser man kan dra om just engelska fotbollströjor?
Tidigare hade jag sagt att det fanns en större fixering vid tradition i Storbritannien än någon annanstans, men det är inte giltigt längre. Nu finns det en större fixering vid kommers, vilket gör att de pumpar ut ännu fler färgglada tredje ställ än man gör någon annanstans i världen. Det är ju en tydlig skillnad. Men nu är ju ingenting heligt längre. Southamptons tröjor är inte ens randiga längre. De är uppdragna i några konstiga fält. Och det är ju beklagligt. Men jag skulle ju på allvar säga det, att det mest utmärkande med dagens engelska fotbollströjor, det är ju att de är så inriktade på försäljning. Det kommer tre ställ om året. Det kommer olika färger som är så uppenbart uttänkta att riktas mot en viss publik. Och det är ju en ganska deppig sak att säga, men det är ju ingenting som skär sig med den övriga analysen av hur Premier League-klubbarna fungerar.
Nej. Finns det någon tröja som, eller någon klubb just nu som du känner extra för? Någon tröja som du letar efter eller som du skulle vilja ha till din samling från England?
Brittiska tröjor är ju så lätt att komma över, så vill jag ha någon så skaffar jag ju den. Det är liksom inte Partisan Minsk från Vitryssland detta. Nej, men det jag kan säga, för frågan kommer ju alltid uppstå och den får gärna fler förhålla sig till, men ja, favorittröjor. Och där känner jag ju starkt för att de jag verkligen gillar, det är inte en specifik årgång liksom 1996 borta ställ, utan det är ju de klubbar som just har en tydlig estetisk tradition som de någonstans håller fast vid. Och de gör ju avsteg, de jävlarna, men jag tycker ju att QPR's hoops, liksom de tvärrandiga blåvita, liksom den grundmodellen är svårslagen. Blackburn med liksom de två fälten på hemmatröjan uppdelade i en blå halva och en vit halva. Det är också så karaktäristiskt för just dem att jag gillar det. Bristol Rovers har ju också något liknande, fast de har fyra kvadrater på sin hemmatröja. Och just de där grundmodellerna som är unika för en specifik klubb, det är de jag känner starkast för. Säg QPR, Blackburn och Bristol Rovers, så går man inte fel.
Nej. Det finns också klubbmärken som ändrar sig. Jag tänkte vi skulle lyfta upp det. Vi har inte pratat om det här. Leeds haveri med sitt klubbmärke här om veckan. Kan ju bara såga det lite grann. Det är försöket att göra någon slags MLS-ifiering utav ändå ett ganska klassiskt liksom grepp med blomman där. Yorkshires
vita ros.
Precis, Yorkshires ros. Ja, vi bara konstaterar att det där funkar inte speciellt bra med, var det en hand på bröstet? Det såg nästan lite så här fascistoid
ut. Ja, det såg märkligt ut. Ja, men det är väl lite så att det är så mycket som förändras i klubbarna nu, och särskilt i England, och det är så mycket som handlar om pengar och så vidare, att jag tror att supportrarna någonstans känner att just klubbmärket, varför kan de inte få ha det för sig själva? Jag tänker på Juventus nu här om året när de ändrade den här klassiska loggan.
Det har ju ändå fallit med ganska väl ut, skulle jag säga, Juventus.
Men det är ju det som är så roligt också med människan, att till slut så anpassar man sig och bara accepterar det. Man är jätteförbannad i början, men så går det en liten tid och sen så vänjer man sig till slut.
Speciellt just med klubbmärken, att vi alla går runt med den bilden av att de är beständiga, de är tydligaste tecknet på hundraåriga traditioner. Men alla klubbar har ju andra sina klubbmärken under ganska täta intervall. Nej. För att numera finns det ju den här bizarra situationen att de måste göra det för att bevara sitt patent. Ifall man inte gör det, så är det någonting med, jag vet inte om det är brittisk eller internationell lagstiftning, som gör att vem som helst kan börja använda det och trycka upp sina egna souvenirer. Så klubbarna byter ju sina badges med regelbundenhet av krasst kommersiella skäl även där, och det tänker man ju knappt på. Men kollar man klubbmärkena i högsta ligan från början av 90-talet, så är ju alla utbytta, förändrade, modifierade. Arsenal hade ju den extremt spräckliga varianten av kanonbakgrund och ja, men Tottenham, United, you name them, alla har ju bytts ut av just den här anledningen, och det är liksom, det tränger man undan på något sätt, man glömmer bort det.
Mm. Det är väl lite en
copyright-lagarna helt enkelt. Du har ju ett visst antal år.
Det är väl lite en romantisk föreställning också från supporters del, att man vill att någonting i ens klubb ska vara genuint genom alla de här pengamassorna. Och då är det kanske klubbmärket det sista som är bestående, men det är väl klart att de ändras.
Var står ni i tröjfrågan då? Vad är ni för favoriter från den brittiska fotbollen generellt?
Celtic tycker jag är grann.
The Hoops där inte, också.
Ja, sen kan det ju också vara färgat av att ett visst lag, grönvitt lag från Västerås, spelar i princip identiska tröjor.
Det finns väl någon grej där, sen, just att det är många västeråsare som har Celtic-vurm av just den anledningen.
Absolut. Nu är det ju dessutom så efter den här Benfica-grejen med Lindelöf-pengarna att de är ju väldigt förtjusta i Sporting också, såklart. som också är grönvita.
Ja. Är de det för Hammarby har väl också den där grejen att de ska ha någon grönvit brödra-grej med klubbar över hela Europa. Jag vet inte om VSK är inne i samma sväng.
Ja, men det har de nog. Men,
man gillar Rapid Wien och man gillar...
Jag vet inte om de är så långtgående, men jag vet i alla fall Celtic är ju den verkliga kopplingen. Men sen tycker jag ju Inter har ju alltid för mig varit liksom en riktigt, riktigt liksom stilren, snygg tröja.
Ja, du vidgar vyerna från de brittiska.
Ja, jag vill gå utanför där.
Den där svart-blå kombinationen är ju stark. Atalanta och Club Brygge och vad fan vi nu mer har.
Ja, den är fin alltså.
Mm. Ja, jag har varit inne...
Ja, vilken entusiasm från
sig. Jag tycker det är svårt för att jag... Just det, vilka man... Ja, det är klart. Hur man säger vilka man gillar och vilka man tycker är snygga på olika sätt.
Ja, det är egentligen två skilda saker. Jag struntar mer eller mindre helt i vilka som egentligen är snygga.
Jag har alltid tyckt att Aston Villa har väldigt fina tröjor. Men jag tror också det är färgkombinationen som är fin. Men annars är jag svag för svart, vitt och rött. Och Charlton har ju den kombinationen.
Oväntat.
Nej, men jag är ju svag för Charlton, men
jag tycker stående, jag är inte med i tåget längre.
Fridas, det är Fridas lag.
Jag tycker att den kombinationen är stark alltså.
När du säger att du håller på att åka till Belgien och protestera mot ägande.
Roland, det gör de ju så bra på egen hand. Man håller ju på att lyckas nu också, så att det får man ge dem. Nej, men jag tycker den kombinationen. Men sen Melberg i Aston Villa-tröjan, det är en sån där bild som har etsat sig fast.
Men vidga sig Claret and Blue-romantiken då till Burnley och West Ham och deras ställ också.
Men det gör ju inte det på samma sätt, konstigt nog. Även om jag kan tycka att Burnley har en väldigt snygg tröja.
Skamtorp.
Precis. Men visst är det Villa som är originalet, va?
Eller är det visste väl de lärde.
Jag tror att de är rätt för att de grundades ju typ samtidigt. Och någon var på träningsmatch hos den andra, tyckte att det var en jävligt snitsig färgkombination, den tar vi. Men om det var Villa som var på träningsläger hos West Ham eller ifall det var tvärtom, det är väl de inte helt överens om.
Det är ju också just kul hur olika klubbar har inspirerat varandra genom åren. Det vanligaste exemplet är såklart att Juventus spelar i Notts Countys färger, vilket de bokstavligt talat gör. De fick ju, om det var ett ställe eller något av Notts County, och importerade de svartvita ränderna därefter. Atletico Madrid via, tror jag, Athletic Bilbao vill jag mina spela i Southamptons färger. Jag är ganska säker på att det var så de fick det rödvita, och i Athletics fall det rödvitrandiga. Leeds spelar ju i Real Madrids färger. Det var ju en rebranding av klubben som de faktiskt baxade igenom. Fast nu pratar vi, vad är det, Don Revis tid? Tidigt 70-tal kanske. Att nu ska vi ingjuta både skräck och respekt i motståndarna. Så nu ska vi göra som Real Madrid. Vi ska se ut som Real Madrid. Vi ska spela i helvitt. Och det har de ju sannoliken lyckats med. Jag tror att hade vi haft den här diskussionen att vilka klubbställ känner du starkt för i Storbritannien, så är det ganska många som hade sagt Leeds, just för att de har den där stilrena vita grejen. Men det är ju då taget av Real Madrid.
Jag tycker någonting man, alltså i Sverige är ju väldigt populärt med gula tröjor. Alltså vi har ju ganska mycket gult.
Ja, det finns ganska... Malmö och Falkenberg.
Älvsborg och Ja, men det finns fler. Ja, och så gulsvart då liksom med ja, men till och med Hammarby har ju gulsvart liksom som sin klass, en klassisk liksom bortatröja, och AIK förstås, alla AIK-klubbar och Häcken och sådär. Man ser väldigt lite gult ut i Europa, inte ja, minst i England.
Är det bara en flaggkoppling, är det så?
Ja, jag vet
enkelt,
inte.
Eller?
Jag vet inte. Vi kanske får ta reda på det här tills vi åker ut på resan här. Jag ska säga att vi kommer till Halmstad börjar vi den 19:e.
Då blir det fullt tryck.
Då blir det jävla tryck. Sen åker vi ner till Malmö, Göteborg, Norrköping. Sen kommer vi till Västerås. Då får vi väl
då ska vi stå och snacka Celtic och Sporting, ja, och grönvita kopplingar kvällen lång.
Ja, jäklar vad vi ska reda ut det där då.
Vad är IK Franke för färger?
Gröna.
Ja, de har
det. Det är mer grönt än vitt.
Mer grönt än vitt. Ja, men finns det en anledning till det?
Att det, inte, att, det som
att, att det inte blandas ihop. Vi reder ut det där. Sen åker vi till Gävle och Sundsvall också. Och sen, ni som har biljetter till Sverige-Chile på Friends, som då är den 24, tror jag, lördag. Före där så kan man ladda upp med att komma och besöka och snacka med Erik och titta på tröjorna. Vi kör helt enkelt utställningen bara precis intill Friends Arena i någon lokal som har ett jättekonstigt namn, men det är Arenavägen 31.
Dörr i dörr med Friends Arena, ja, fotbollsförbundets hus, ifall det säger något för någon.
Precis bredvid där, så att kan vara en schysst lunch, ta en lunch i närheten och sen komma in och kolla tröjor och lyssna på oss prata och kanske prata med oss om tröjor. Ladda upp inför Sverige-Chile. Om man nu ändå ska bege sig till Solna, så att säga.
Kan vi till exempel prata om varför 90-talströjorna i grunden var bättre än tröjorna vi ser idag?
Du gillar de här stora liksom att det är liksom ett rak söm upp från ärmen ner till midjan.
Alla har väl varit gamla skatepunkare, men egentligen inte därför, utan bara för att det fanns en mycket större variation och innovation. Tröjorna var mer olika varandra på den tiden än idag, när många utgår ifrån någon jäkla standardmall. Liksom, har man ett Adidas-ställ så ser det likadant ut över hela världen med klubbmärket utbytt. Har man ett Nike-ställ, samma grej rätt mycket. Och det är deppigt. Man vill ju ha den där känslan av att i stort sett varje tröja är helt olik den andra.
Några klassiska tröjfabrikanter också som inte är lika vanliga längre. Jag tänker på så här Diadora och de som ändå var mer frekventa på 90-talet. Nu är det ju väldigt mycket Nike och Adidas.
Ja, när Pony har det jobbigt numera. Ja. Spurs hade ju annars Pony i stort sett hela mitten av 90-talet. Och det är väl också en grej just att det var en formbara tid. Jag är till exempel väldigt fixerad vid att alla i grunden ska ha samma huvudsponsorer som de hade i skarven mellan 80- och 90-tal. Liverpool ska ha Candy, annars känns det inte rätt. Arsenal ska ha JVC, Spurs ska ha Holsten och Man United ska ha Sharp. Det är liksom, det är grundläget. Det är ursprungs-
hade West Ham Dr. Martens då?
Ja, de fick ju det lite senare
va?
Ja. Så det känns inte helt rätt. Men
för mig är ändå West Ham med Dr. Martens på bröstet.
Kulturell kompabilitet där, absolut.
Ja, tillbaks till Premier League och fotbollsspel. Vi kan säga att själva turnén har vi döpt till Flowers and Football Tops efter den här Las Vegas-låten som du bara valde en gång vid ett möte, så hängde den kvar.
Det finns inte så många populärkulturella referenser till fotbollströjor annars, men man vill ju ha en populärkulturell referens, och den funkar ju. Las Vegas är ju Celtic-entusiaster i mångt och mycket, och även om den låten handlar om gatuvåld och förlorade liv i förtid i ett Skottland på väg ner i havet, så finns kopplingen på ett klart fungerande sätt.
Så googla det. Det är lite olika biljettlänkar till de olika städerna. Googla Flowers and Football Tops Erik Niva så kommer ni hitta rätt.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi kan lova. Vi hade ett riktigt stor möte som betydde desto mer för den där topp 4 striden också i söndags då, som då inte var igår utan i förrgår när Manchester United tog emot Chelsea på Old Trafford. Och där fanns det narrativ, du Kalle, inför att prata om. Det var Mourinho mot Conte, det var Matic och Mata och så vidare mot sin gamla klubb, och det var Manchester United som drog det längsta strået.
Ja, mycket inför handlar ju som sagt om Conte Mourinho. Man hade väl trott att det skulle slå mer gnistor om det mötet.
Nej, de var oerhört.
Jag trodde inte riktigt på det där som Mourinho sa om att han har grävt ner stridsyxan och sådär.
Han gräver aldrig ner en stridsyxan, skulle jag vilja påstå.
Nu vann ju hans lag, så nu tror jag att han liksom, ja men då är han lite tillfreds, då behöver han inte göra några stick. Hade det slutat med borta seger, då tror jag att han hade skakat liv i den där fejden på något sätt igen. Jag tyckte det var en sån där match som ganska symboliskt för Manchester Uniteds säsong, att de är inte bra, men de på något sätt karvar de fram ett resultat ändå. Första halvlek så tycker jag Chelsea är strået bättre, och United har ju inte så mycket chanser, och framförallt inte ett spel som känns synkroniserat. Sen i andra halvlek så är de ju bättre än vad Chelsea är, och det beror väl delvis på att Chelsea kanske inte riktigt får till det också, men de är ju tunga på något sätt ändå, United, eftersom de ligger där de ligger i tabellen, och ändå är känslan att de spelar inte speciellt bra, men ändå vinner de och får med sig de där resultaten. Och antingen är det för att de är att de har mycket individuell kvalitet, vilket de har, eller så är det för att de helt enkelt är stabila på ett liksom organiserat sätt. De är fortfarande ett lag som tränas av en tränare som är väldigt duktig på att organisera defensiven.
Jobbet nu bara att vi måste hitta en annan grej att prata om kring Lukaku, för att vi har ju ändå gjort en väldigt stor grej av att han aldrig eller väldigt sällan lyckas mot de stora lagen. Och så helt plötsligt så kliver han fram mot Chelsea och leverera.
På tal om narrativ och, och så vidare.
Ja, men man gillar ju spöken och sådär. Liksom, någonstans där man kan dra en parallell. Sen kan vi tycka att det inlägget han slår mot Lingard är väldigt passivt försvarsspelare från Chelsea också. Det är nästan som att de liksom bara släpper honom och låter honom slå det.
Men man har sett Christensen, som vi har hyllat med all rätt väldigt mycket den här säsongen, och jag har haft ett par junior moment den senaste veckan som man ju har när man är 21 år gammal och ska vara liksom högsta ansvarig för att ingenting ska liksom rinna igenom det där försvaret. Det kommer ju hända, men där står han ju onekligen på hälarna. Det får man väl kanske också säga med Chelseas 1-0 mål att Manchester Uniteds försvarslinje lämnade lite i övrigt att önska när William bara sprang rakt igenom, och alla United-försvarare valde att springa åt varsitt håll, men ingen följde efter viljan. Det såg lite märkligt ut faktiskt. Framförallt Young som sprang iväg och täckte en överlapp som inte kom när bollen gick åt något helt annat håll. Undrar man lite vad som... Men det går fort ibland. Och besluten ska fattas. McTominay måste vi lyfta upp. Som har ändå kommit in i det här Manchester United-laget. Och kanske liksom gjort en plats till sin... på något sätt. Åkte på den lite otacksamma Herrera-uppgiften då från förra säsongen att punktmarkera Hazard. Gjorde det rätt bra?
Ja, jag tycker inte det är en otacksam uppgift för hans del, för att det är ju egentligen hans sätt att motivera, hans roll för att motivera att han startar. Det är ju att få en dedikerad uppgift och som i det här fallet att följa Hazard i varje moment, och det gjorde han ju väldigt, väldigt bra tycker jag. Han var ju vilsen där vid målet, så han får ju delvis ta på sig det. Men i övrigt tycker jag att han gjorde det riktigt bra. Och det är lite typiskt att Mourinho, när han väl släpper fram en ung spelare, vilket han inte har gjort så mycket i sin karriär tidigare, då är det den här typen av soldat som kan gå ut och göra ett, liksom en specifik uppgift. Och ja, i ett Mourinho-lag så har han en funktion att fylla när det ska delas ut den typen av uppdrag. Det
finns ju en hel del funderingar att ha kring Mourinho-laget och egna, mer eller mindre unga spelare.
Ja, hur blir det? Så ung är ju inte McTominay.
Han är 96.
Men det är ju ungt med Premier League-mått. Ja, jag brukar prata om det där, just att det är speciellt när det kommer fram en ung brittisk spelare, McTominay eller säg Harry Winks. Man tänker att nu debuterar de i ligan, så då är de väl 17-18. Nej, det är England det här, så de är 21-22. Det är ju i stort sett så att de som inte har gått ut på lån väldigt ofta, de har ju förlorat 3 år i sin utveckling mellan sig 17 och 20. Och det gäller ju både McTominay och Harry Winks ifall man nu ska ta de exemplen. Men nu tänkte jag mer resonera kring, ja, dels vad som hände med Marcus Rashford som ju sannoliken känns ganska långt ifrån en startelva helt plötsligt. Dels hur de ska göra med Jesse Lingard som ju gör segermålet igen, som ju är den spelaren i hela Man United som har varit mest utslagsgivande de 3-4 senaste månaderna, men som kanske har svårt att passa in i den 4-3-3 som väl behövs för att både Pogba och Alexis ska komma in och verkligen funka. Så vart tar allt det där vägen? Är det över för Rashford nu i Mourinhos Man United? Kommer han få in Lingard i en startelva on merit, eller kommer det få lov att fortsätta vara 4-3-3 och Alexis och något enstaka inhopp sista 20 för Lingard? Det blir väldigt spännande att följa den närmsta 6-veckorsperioden eller så. Mm.
Vi får nästan vända oss till dig, Kalle, för svar på de här frågorna.
Jag tror inte det finns några enkla svar, men det är återigen, vi är tillbaka till det där att de hamnar ju hela tiden i den här typen av problematik, om det nu ska kallas problematik. Det får man väl ändå säga att det är när en spelare som Rashford, egenfostrad, så stor potential som han har visat under 2 år, hamnar så pass i kylan som han har gjort nu sen nyår. Det kommer alltid finnas de där liksom avvägningarna och liksom utmaningarna för att få alla att liksom fungera. Och sanningen är krass, han kommer inte kunna få allting att fungera, för det är inte spelare som är handplockade till en specifik roll i elvan som City har värvat spelare. De har identifierat att det är precis den här spelartypen vi ska ha, han ska spela där. Och visst, han kanske inte spelar varje match, Bernardo Silva, men när han spelar så kommer han ha den här rollen. United är mer att det nu blir det en bra spelare ledig, vi får chansen att värva honom och då värvar vi honom och så får tränaren lösa problemet. Och då blir det här, man kan ju koka ner det till precis det du säger. För att Pogba ska fungera, då måste han ha den där rollen i 4-3-3. För att Sanchez ska fungera så helst till vänster. Och det går ut över Martial. Och Rashford, ja, det är liksom, han kan ju spela på alla de där 3 positionerna där framme, men han har ju varit mest effektiv till vänster det senaste året, och där behöver både Sanchez och Martial spela. Och var hamnar Lingard då, som egentligen skulle vara 10? Ja, nej, ingenstans egentligen. Jag tror inte att någon tränare utifrån det pussel som finns idag hade löst det. Det hade inte räckt med liksom, hade varit en offensiv tränare kom in och sett till så att alla hade fått sina skräddarsydda roller. Det är omöjligt med det pusslet som finns idag.
Ska vi ens nämna Zlatan Ibrahimovic namn eller?
För mig är han nästan bortglömd i det där pusslet, för att jag tror inte att han kommer komma tillbaka den här säsongen och göra några avtryck. Men det är klart att han finns ju där också. Men just utifrån pusslet så blir det ingen skillnad, för han ska ju ha rollen som 9 enligt mig, inte 10 i ett Mourinho-lag. För jag tror att han springer alldeles för lite för den rollen för att Mourinho ska vara nöjd med hans arbetsinsats.
Det är ju ändå även där en ganska stor och drastisk skillnad på ganska kort tid. För han var ju där och trevade med Zlatan som 10 bakom Lukaku så sent som i, ja, vad kan det vara, november, december. Så sent till och med.
Ja, var det inte det? Var inte
Burnley hemma.
Ja, Burnley hemma.
Ja, så den var då, ja. Ja, och det känns ju helt uteslutet att tänka sig nu att det är liksom...
Det kom ju in en rätt stor pusselbit där i Alexis Sanchez som rörde till allting. För trots allt så är det så, även om Lukaku var väldigt bra och att det här laget ser ut som det inte hänger ihop, så är det ju Alexis Sanchez som har ändå varit kanske deras bästa offensiva spelare som han har kommit.
Tycker du det?
Första matchen kanske han var det, men sen vet jag inte om han har varit det. Jag tycker han var ganska svag de senaste matcherna.
I söndags var han inte så bra.
Matchen innan det var han inte heller så bra.
Jag tycker ju där är det tydligt att han är ju inte inne i någon typ av modellen. Nej. Och sen är ju modellen mer otydlig runt Mourinhos Man United än flera av de andra topplagen. När det blir så att Alexis spelar för sig själv, spelar sin egen match, vilket ju händer ganska ofta, då kan han ju bli väldigt ineffektiv. Då blir det väldigt mycket borra ner huvudet fram till antingen bolltapp eller skottläge. Och det har väl funnits sådana tendenser att det inte känns som att han är del av ett spelsätt riktigt ännu, utan han är mer bara Alexis som fräser på så som han själv gör.
Matchen ställer sig extra mycket på sin spets där rent poängmässigt och tabellmässigt, med tanke på att Liverpool först hade slagit West Ham ganska övertygande 4-1, och att Harry Kane i, var det 87?
89 ska jag be att få tala om.
89 till slut då fick hål på Crystal Palace.
Vilket var målvaktstal av Hennes, vilket har gått lite förlorat i efteranalysen.
Det var, men Hennes var väldigt bra i den matchen i övrigt.
Ja, han skulle ha varit skadad 2 dagar före match, så hette det att han liksom hade drabbats av en ganska svår skada på träning och att de skulle få skrapa väldigt långt ner i reserverna för att få fram en målvakt. Men som sagt, Hennes var utifrån sina egna förutsättningar, jag är inte särskilt övertygad av honom generellt, men utifrån sina egna förutsättningar var han bra fram tills han gör ett matchavgörande misstag. Men det går så snabbt och det är lätt att missa det om man inte tittar på repriserna, så jag tycker att han har kommit undan från det. Men det är liksom ett grovt misstag när han bara liksom pälsar till Kanes nick med sina gummihandskar och på så sätt styr han in i mål förbi Benteke och vem det nu var på linjen.
Ja, det kändes nästan som att hade han inte rört den så hade någon av de som stormade in där nickat bort den.
Absolut.
Det sen vet man ju inte vad som hade hänt med en boll som nickas rakt ut i straffområdet. Så där, va? Men,
Serge Aurier hade tagit den med handen. Just att alla hade fått frispark.
I en ganska tajt match ändå. Det fanns ju lägen för Kane. Han drog ett par utanför stolpen, sådana som man brukar sätta dit normalt sett.
Nej, men normal utfall på den där matchbilden är väl 2-0 till Tottenham. Och det var inte för att Spurs var särskilt bra. Det var en ganska svag insats med våra mått mätt, säger man. Men det det framförallt var ju att Crystal Palace var riktigt dåliga, och där är jag ju ganska bekymrad utifrån deras situation, för man hade ju nästan räknat dem som klara. Roy Hodgson kom in, fick ordning på det, Wilfried Zaha virvlade runt och Mamadou Sakho kom in och stagade upp backlinjen, och ja, det där är ju tabellmitten, inga problem. Men nu är Zaha borta ett bra tag, nu är Sakho borta på obestämd tid, de har ytterligare ett halvdussin spelare ur ekvationen, och ser man på det lag och den bänk de kom med i söndags, så är det ju svagt Crystal Palace hemma mot Tottenham. Borde ha utnyttjats på ett tydligare sätt, men jag tror kanske att en stor del av sammanfattningen blir den här oron för att ska Crystal Palace spela med de här spelarna på det här sättet utifrån det här tabelläget, då kommer det bli tufft för dem, kommer det bli riktigt tufft för dem.
Det kommer det bli. Det var några intressanta möten i tabellbotten. Vi kommer komma titta lite närmare på det om en stund där. Men jag tänkte att vi skulle nämna norrmannen. Nu tappar jag hans namn bara.
Sörlott.
Som ändå har kommit in och gjort ett avtryck i det här Crystal Palace-laget. Tycker han ser spännande ut, även att han har en otacksam uppgift.
Men framförallt i den här matchen. Everton borta tyckte jag väl inte han gjorde någonting alls egentligen. Men här såg han ju ändå, han såg ut att just vara inne i det som han behöver vara inne i rent fysiskt. Och den omställningen när man kommer från en skandinavisk liga brukar ju vara enorm. Man kan prata just om Aubameyang och Batshuayi och Bundesliga kontra Premier League. Och tempo. Kanske få lite olika slutsatser.
Komma
från Danmark till Premier League, då kan man ju se ut som att man överhuvudtaget inte är i närheten. Det gjorde inte Sörlott. Han hade liksom någon form av muskulär snabbhet. Och han tog lite plats och gjorde lite avtryck i straffområdet och sådär. Så
det är en stor pojk.
Det är en stor pojk.
Rätt fibrer.
Ja, kanske är så.
Han har ganska fin teknik också. Notera, men han känns ju inte som en spelare som gör sådär jättemånga tvåfotsfinter på en match. Men han var inte helt lätt att ta bollen ifrån.
Men även här är liksom även med fötterna. Aubameyang underlaget är litet ännu. Sörlott underlaget är ännu mindre. Men jag märker ju att många andra med dig, med oss, får ändå det. Ja, men det såg lite intressant ut. Ja, det kanske inte var så dumt med 150 miljoner ändå. När värmningen först gjordes upplevde man det som helt hårresande högt. Ja. Och nu liksom ser han okej ut i en löpduell mot Eric Dier. Ja, kanske.
Ja. Sån är man.
Vi har inte nämnt hattricket i den matchen.
Vi har nämnt Aurier. Jag tycker allt är underförstått.
Alltså det är ju fantastiskt. Jag tycker det är helt fantastiskt.
Och de är så jävla dåliga, de inkasten också. När man ser reprisen, han är ju 30 cm upp i luften med fötterna.
Det finns ju en väldigt bakvänd typ av mental styrka i att vara kapabel till att kasta fel en tredje gång efter att ha gjort det två gånger tidigare och blivit häcklad för det. Ja, men jag bryr mig fortfarande inte. The man don't give a fuck liksom. Och det är ju... Det är ju så jävla konstigt att det är svårt att inte häpna.
Då ska man ju veta att domare drar sig ofta lite för att beivra ett felaktigt inkast.
Ja, det är liksom
alltså ibland ser man ju felaktigt inkast. Ofta är det ju det att de lyfter ett ben.
Ja.
Och så struntar de i det.
Ja.
Men ja, och det måste ju ändå ha tagit emot lite hos domaren. Eller var det tvärtom att han verkligen ville sätta dit den en gång till?
Nej, men det är ju också just
på
det
tredje, liksom.
Du har åkt dit på det en gång. Ja, men då håller man väl fan still fötterna nästan. Nej, men då åker du dit en gång till på det. Men det är precis som du säger, han bryr sig inte. Jag menar, en normal hjärna hade ju sagt att ja, ni får ställa er lite närmare den här gången, för nu får jag faktiskt stå still med fötterna så blir vi av med det här inkastet. Nej, nej. Nej, nej.
Men är inte det också lite signifikant för hur Aurier är som person?
Ja,
det är hans personlighet att inte riktigt bry sig.
Ja, det finns ju, vi inom Spurs-lägret kan ju göra någon form av parallell till Benoit Assou Ekotto som också verkligen struntade i vilket, både på och utanför plan.
Men kastade han fel inkast?
Nej, han
kan
var,
inte minnas att
nej, det kan, men han var ändå så.
Men jag köper att, din parallell där.
Ja, Aurier,
han brydde sig ju inte heller.
Aurier har ju det där, han har ju inte varit lyckad totalt sett. Han kom ju in, tror jag, han gjorde sin första lite större match mot Borussia Dortmund hemma som var helt avgörande för Tottenham i Champions League, och han får ju runt år på ducka bollar i straffområdet och gjorde liksom såhär tricks liksom så helt bindgalen ut. Sen drar ju på sig en straff Real Madrid borta, där på sig en straff Juventus borta, verkar ganska obekymrad med allt detta, men räddas någonstans upp av laget. Och det var ju verkligen grejen i söndags, för han missar ju ett tomt mål i 84 minuten för att han på något sätt bara lyckas få bollen att fastna under sig när han ska stöta in den i tomt mål från 2 meter. Och under de 5 minuter som ligger mellan den missen och Harry Kanes egemål så växer det ju fram ett ganska bottenlöst raseri riktat mot Serge Aurier från en väldigt stor del av Tottenham-knutna människor. Och som sagt, han bryr sig inte. Han struntar väl i vilket. Han bara kör på, så han hade kanske inte påverkats. Men hade den matchen slutat 0-0 så hade hans status i klubben varit underminerad på ett sätt som jag faktiskt tror hade varit svårt att reparera. Nu gör Kanes egen målet och nu är det här med de felaktiga inkasten. Det är liksom en ganska festlig kuriositet. Det är något man så kan kolla tillbaka och garva åt. Och det gör att Aurier på något sätt får någon lite sån här kult aura runt sig. Men återigen, hade den där matchen slutat 0-0, inget kult, inget kul, hat, alltså det här med på fullaste allvar. Och det hade varit problematiskt för honom. Jag tror att det kommer bli problematiskt för honom oavsett vilket, för han hittar som sagt inte riktigt rätt in i detta hyperambitiösa och jättehårt arbetande Pochettino och Tottenham. Men nu
är det en är det en stor chock för dig att det har blivit så här?
Alltså när övergången först blev aktuell så kom jag ihåg att jag twittrade att jag vill absolut inte ha Serge Aurier till Tottenham. Jag vill mycket hellre genomföra säsongen med Kieran Trippier och Kyle Walker-Peters. Det har inte hänt någonting sen dess som får mig att ändra på den ståndpunkten. Det är klart att han inte är oduglig, Aurier. Han är ju trots allt en bättre högerback än vad Kyle Walker-Peters är. Men allt handlar inte om det, faktiskt.
Jag var förvånad av att han ens kom in i landet. Alltså överhuvudtaget, för han hade väl något besöksförbud i England?
Ja, nej, det var ju så att hela övergången hängde precis på detta under det sista dygnet. Skulle han lyckas få den där juridiska proceduren rättvänd för sig själv, och det var inte alls självklart på något sätt, men ja, på något sätt baxa klubbjuristerna igenom det. En lag för fotbollsspelare och en lag för alla andra.
Så är det i väldigt hög utsträckning på många sätt. Liverpool tog emot West Ham, körde över dem 4-1. Var inte jättemycket att säga om den saken.
Jag har inte sett matchen i 90 minuter. Jag har sett lite grann av den, men det jag sett var ju imponerande av Liverpool, för de satte ju verkligen West Ham på test från första minuten.
Ja, det får man säga. Salah hade den där bollen i stolpen precis i början, och då känner man att shit, det där var ju målet som skulle gått in tre minuter in, Salah gör mål, ja, då vet vi hur det brukar vara. Då är det liksom över och då måste laget flytta upp och anfalla och då blir det ytor och sen så blir det 4-0. Nu var det 4-1 då till slut ändå. Mm.
Ska inte dra några paralleller i övrigt, men kopplingen från Serge Aurier känns inte så svår att göra. Jag såg inte heller matchen, ska jag känna, men jag hörde att Patrice Evra var både lat och dålig. Är det korrekt?
Han var både lat och dålig och ja, med tanke på hat från läktaren, ja, så hade han inte sin...
Berättigat eller ej kan,
ja,
man väl skjuta,
ja, det,
där,
det men... kan man väl göra, men det räcker ju med att han är Manchester United profil och legendar, så blir man...
Är han legendar? Men...
Ja, det får man väl ändå säga. Han gjorde... Han har vunnit rätt mycket med det där
Manchester United. Det är många som har gjort. Det har David May också gjort.
Andersson.
Fan, Jesper Blomqvist mot David May på Nya Ullevi eller... Ja, Nya Ullevi heter det väl fortfarande, 93.
94
va? 94 var, ja, exakt, vi får lägga oss mitt emellan, det var precis vad det var.
Och sådär, nej, Arnautovic hade en oerhört lurig lobb i ribban som Karius faktiskt får ett finger på. Det var det farligaste de hade, och sen så gör Michael Antonio ett ganska fint mål.
Hur känner ni för West Ham då? Behöver de oroa sig för nedflyttning?
Alltså det man det blir lite för man lyssnade på David Moyes inför den här matchen. Han sa att det bästa sättet att möta Liverpool, det är att anfalla.
Ja, han har 14 matcher på Anfield utan seger.
Ja, men han har väl aldrig vunnit det typ på Anfield. Då blir man så här att om det är något sätt att vinna mot Liverpool så är det ju att inte anfalla. Det är ju att verkligen inte anfalla.
Men gick de ut och anföll sen då?
Alltså, de ställde inte upp sådär superlågt. Det gjorde de ju inte. De blev ju nedtryckta. De hade ett bollinnehav på 17% eller någonting efter första halvtimmen. Så att de vart ju rejält nedtryckta. Men de försökte ju, alltså Arnautovic försökte de ju ställa om på. Och han gjorde det ju. Han är ju ganska bra form, Arnautovic. Så att han var ju inte helt ofarlig när han väl fick bollen.
Om man nu har sagt så, Moyes, det är ju lite märkligt. Om man tänker, alltså hur Swansea lyckades rubba dem, så var det ju just det där att få Liverpool att inte spela sitt eget spel. För så fort man tillåter det så är det ju ganska
kört. En Formel 1-bil står ju faktiskt också still i en trafikstockning.
Som London-trafiken.
Carla Hall. Så, ja, men jag tycker ju att när Liverpool spelar som de gjorde nu mot West Ham, så är det ju ett av de absolut roligaste lagen att titta på. Jag tycker väl egentligen det enda laget som kanske är, ja, men som ligger på samma nivå är möjligtvis Napoli. Alltså just sättet de trillar boll emellan varandra. Det är fantastiskt roligt. Och visst, de åker på de här dipparna ibland just för att de spelar på det här sättet. Men fotbollsälskaren i en tycker att det känns okej ändå. Jag vet inte hur det känns som supporter, men jag tycker det känns okej att åka på lite bottennapp ibland för att se den här typen av fotboll, för att det är så stort underhållningsvärde på det.
Swansea borta kändes okej, okay,
Swansea borta kändes inte okej,
okay.
Inte någonstans, men jag kan ju hålla med. Jag håller ju verkligen med dig. Jag skulle hellre spela sig. Det är ju det man har liksom ändå. Det är anti-Benitez på något sätt.
Hur skulle du väga den här upplagan mot det sista Brendan Rodgers-laget, alltså Gerard Halka-laget, ifall det ska vara sån?
13-14-laget som vi väljer att kalla det då istället. Det här är ju klart bättre. Jag tycker det här är bättre. Men det är klart, tittar man på det, den anfallslinjen som var då, om vi sätter upp en frontfemma där, så var det Sturridge, Suarez, Sterling, Coutinho och Henderson var det ju rätt ofta då. Och Henderson som var en av de bättre i det laget. Det är klart att det var ett jättebra lag också, men det känns som att det här hänger ihop på något sätt.
Och det känns inte som att man saknar Coutinho riktigt heller. Det är
nej,
ju helt fantastiskt.
Verkligen inte. Rent spelmässigt så är det ett högre tempo, ett bättre driv nästan nu än när han spelade på mitten. Det här påminner mer om när Mané typ var avstängd och Coutinho gick upp och spelade i fronttrean. Då blev det ett annat driv på mittfältet. Han hade ju en tendens att trampa lite mycket boll på mitten, och det är ju inte kloppfotboll att en mittfältare står och tar fler touch än två.
Men blir inte han som mest utslagsgivande mot Swansea borta, för att ta
det tydliga
exemplet? De har lyckats bromsa Formel 1-bilen. Då har han ändå en dyrk i verkligen.
Ja, då räcker det ju med en frispark, ett farligt läge, då sätter han ju rätt många sådana, eller ett långskott eller sådär. Men just spelmässigt, jag tycker Oxlade-Chamberlain var kanske bäst på plan mot West Ham nu. Var oerhört bra. gjorde jättemycket, spelade fram till Salas mål, hade fina framspelningar i övrigt och var kanske bäst av alla på planen.
Men det här laget mot Brendan Rodgers-laget, 3-2 till detta alltså? Eller?
Ja, skulle jag nog påstå. Framförallt nu när Van Dijk har kommit in. För att framförallt när, nu var det Matip som spelade, för Lovren var väl sjuk tror jag. Men framförallt när Van Dijk och Lovren har spelat tillsammans, så har det sett väldigt, väldigt stabilt. Det känns som att Lovren får en annan förutsättning när Van Dijk spelar. Att han har det lugnet bredvid sig och den pondusen, och någon som faktiskt får vara chef, så att Lovren slipper vara chef. Någon som säger åt honom att shit, nu står du kvar här, nu springer du inte iväg på den här idiot löpningen. Och skulle han göra det, så finns det någon som har förutsett att Lovren ska tappa huvudet, kanske lite mer än vad Matip gör, som blir lite bolltittande ibland. Så att ja, det jämfört då med Sack och Skertel som det kanske var i mittbacks.
Det är säsongen. Också nu, det trodde man kanske inte att man skulle säga för 2,5 månader sedan, men att även jämförelsen mellan ytterbackar talar ganska starkt till den här upplagans fördel.
Absolut.
Det var väl John Flanagan, och jag kommer faktiskt inte ihåg vem som spelade vänsterback.
Flanagan ofta vänsterback.
Flanagan spelade vänster, men det var ju också Ali Sissoko som nu är...
Var han ordinarie i det laget?
Ordinarie var han ju inte, men han spelade ju en del. Men så var det ju också då, som nu är i Newcastle va?
José Enrique eller?
Ja, José Enrique var ju där. Men så var det också på lån då väl, den här unge spanjoren som de lånade in från Atletico Madrid, som jag nu bara tappat namnet på.
Ja, fan jag också.
Och sådär.
Ja, men det var detsamma. Men det är ju slående framförallt då hur bra det har blivit på vänsterbacken. Ja, och Robert som kan skena fram och så sina inlägg och bidra med den energin.
Och Alexander Arnold har ju gjort den. Alltså högerbacken till sin nu.
Ja, liksom. Den var riktig. Jag såg som sagt inte matchen, men jag tyckte Klopp pratade på ett jag noterade hur han pratade om Alexander Arnold efter matchen. Dels var det att
dirty crosses. Det är det bästa ordet jag hört på
han
länge.
Han var en gatufotbollsspelare och sådär. Sånt gillar man ju alltid höra. Men just dirty crosses. Hur är det ett smutsigt inlägg? Du som har sett detta. Vad fan menar Karn?
Nej, jag tror han menar... Ja, alltså... De är ju framförallt inte de här han slår ju inga höga inlägg, utan de kommer ju alltid väldigt, väldigt, väldigt hårda och väldigt flacka med bra knorr på dessutom, så att de dyker ofta in även om de är sällan är 2,5 meter över marken.
Men jag sa Kevin De Bruyne inlägg, inte för att jämföra dem i kvalitet. Men
nej, ja, men mer åt det hållet. Och han gillar gärna att slå dem liksom.
Men de känns ju rena, de känns inte dirty.
Nej, jag vet inte hur dirty riktigt vad det kommer in, men det är ett kul ord. Dirty crosses.
Ett oerhört, som sagt, man stannade till vid det uttrycket.
Det är ganska ofta den här språkförbristningen har varit till Klopps nackdel den här säsongen, får man ju ändå säga. Det har ju hänt mer än en gång.
Ja. Jag tyckte det var fantastiskt kul när man in i den perioden då egentligen all hans utvärdering bottnade i huruvida saker var cool eller not cool.
Ja, men det är ju fortfarande det. Han har väldigt that's not too cool. Not too cool, säger han om saker som han inte gillar.
Det jag lovde, du var det är not cool. Det är not cool. Man är cool.
Hur ställer ni er till no look goals? Firmino har gjort det till sin grej nu, att han rullar in dem och tittar åt ett annat håll.
Ser väl inte riktigt poängen om jag ska vara traditionalistisk, men jag går inte i spinn heller.
Det lirar ju med hans personlighet, om vi nu pratar om personligheter och att inte bry sig.
Men det där är också någonting som säkert kan växa till en fixering, för det skär sig någonstans med den traditionella engelska fotbollskulturen på ett sätt. Det är till exempel det blev en jävla palaver här om året när Ross Barkley jublade innan han rullade in bollen när det stod 5-2 mot någon lag, jag kommer inte ihåg vad det var, men just det där att man uppvisar en arrogans som kan upplevas som disrespectful när man gör mål, den kvoten kan ju absolut Firmino sugas in i när han fortsätter sådär.
Det
absolut.
Var väl lite så också när han gjorde sitt mål mot Hoffenheim och han drog ner byxorna eller vad han gjorde.
Ja, det finns ju ingen som har så utstuderade målfiranden som Firmino, för att de ser ju väldigt sällan likadana ut. Han har ju sin klassiska då där han Han brukar ju någon gång på säsong ta av sig tröjan och få ett gult kort.
Och sen han brukar ju köra den här liksom springa han, bakåt och pistola med händerna också.
Ja, men sen är det ju väldigt mycket att han har referenser till andra spelare, alltså gamla idolers som man inte känner till. Han har plockat så här spelare från brasilianska ligan som han gillade.
Nej, så, det gillar jag.
Så har ju plockat upp sådana så att man har inte alltid koll på.
Men vad var det mot Hoffenheim? Hans gamla Hoffenheim?
Nej, men det var väl Ronaldinho? Nej,
det var någon Ronaldinho parallell som han gjorde då.
Det fattar ju ingen, för det såg ju väldigt vulgärt ut när de gjorde det, och han fick ju mycket kritik.
Ja, han drog ner brallorna så här, så Ronaldinho gjorde det i någon match i Brasilien då som han har gjort, och det passerade över huvudet på alla.
Ja, det bildar man ju sig just att det kunde vara lite känsligt just i och med att han ändå spelade och fick oerhört stor karriärsnytta av sina år i Hoffenheim just det.
Ja.
Men det kanske finns med strunta blankt när det ska fira.
Det såg ut så.
Det tror jag han. Men sen har han så att han låtsas, han börjar ta av sig tröjan, så pausar han mitt i och sen så håller han upp fingret och säger nej, det får man gult kort för. Och då måste man ju komma ihåg att han fick gult kort för det för inte så länge sedan. Så det är också en klassisk, sen hade han ju capoeira-sparkar som var en parallell till någonting som jag inte hade koll på heller i Brasilien.
Är Sadio Mané med på alla de här turerna? För att han Han kom
ju 5 meter bakom och gör en halv version av allting som
vet han
gör.
Vad han gör?
Nej, ingen aning.
Det var väl ett av säsongens mer virala klipp när någon satte ihop det. Det hade ju miljoner visningar, jag såg jag just. Men där känns det ju som att man är ju bara, här är bara glad.
Och det gillar man ju.
Det finns ju då lätt, alltså jag gillar ju för sig om det är så här historiska kopplingar till gamla hjältar från Carioca-mästerskapet i Brasilien. Det gillar jag verkligen. Då är någon form av så kulturell passning.
Han blandar allt möjligt.
Annars finns det någonting i det alldeles för utstuderande firandet som man även där är lite gubbig i och tycker att det blir för mycket. Man vill ha Alan Shearers jävla arm i luften och sen tycker man det är bra. Och då gillar man ju kanske mer Mané som bara så aningslöst glad.
Han drog ju till med capoeira-sparkarna igen nu när han gjorde mål mot West Ham. Då fiskade han upp sin gamla imitation från helgen innan. Det var ju inte för att Firmino hade gjort det innan. Så då fick han feeling igen och gjorde Firminos från förra veckan.
Man orkar inte gå tillbaka i den senegalesiska historien så jävla mycket för att gräva i de firandena.
Jag tror han har ingen koll på det. Sådär, ja.
För det var, nu kommer man väldigt långt ifrån fotbollsplanen, men allt det att både Mané och framförallt Salah verkar vara ute på någon så jävla presidentiell turné runt alla Liverpools områden. Det finns ju inte en timme av vardagen då det inte klickar in nya bilder på när de är med något barn någonstans, fotas med någon fasta någonstans, står i mataffären, står utanför moskén. Måste vara Premier Leagues absolut mest plåtade spelare när man ser till liksom vardagslivet utanför arenorna.
Jag vet inte ifall han är lite rastlöst lagd eller vad det är som är grej, men det är precis så. Det har ju just det där skojats om att han är ute på en presidentkampanj. Jag vet inte riktigt vad grejen är. Han tror han tycker det är kul.
Det känns som att det har eskalerat också senaste veckorna. Men det är så också en bild i timma. Vad gör Salah nu? Ja, nu är han där nere på bak.
Han passar på nu när han är het. Han vet ju att det kommer torrtider. Då är det inte lika kul att vara ute och ta selfies liksom.
Jag vet faktiskt inte.
Det finns ju något i kontrasten där också som blir väldigt roligt när det är just Salah eller Mané som står med någon så här just rödhårig, tandlös scousertant liksom. Det är ju kul.
Ja,
man kan väl tänka sig också att säkert några egyptiska journalister som bara följer honom hela tiden, precis som med Son, att det är sydkoreanska journalister.
Eller så har
han
sett George Weah nu som har blivit liksom president.
Alltså jag lovar, om Salah skulle ställa upp i presidentvalet i Egypten så skulle han ha en hyfsad chans imorgon.
Ja, liksom. Nej, det finns det någonting, och det tror jag verkligen kommer växa inför och i samband med VM, att han inte bara har blivit Egyptens nya farao som man måste säga, utan han verkligen har blivit någon typ av så här hoppingivande figur för hela arabvärlden. Ja. Det är ju inte för stora ord.
Han är
ord.
En jättestjärna. Alltså det går inte understate hur stor han är i Mellanöstern och Nordafrika. Mohamed Salah, alltså han är utan tvekan Liverpools största stjärna.
En svår marknad att kapitalisera på. Ja. När du kommer med dina jävla gamla patenterade klubbmärksregler till basaren i Bagdad så får du jobba liksom. De kommer nog mejsla fram en del piratkopier ändå.
Ja, det kan nog komma en och annan.
På tal om matchtröjor och replika.
Ja, absolut. Sen är Vi skulle ju ta ett grepp om bottenstriden istället. Nu jävla klockan sprang iväg. Det blev lite extra långt där. Vi vet inte hur bråttom du har, Kalle. Du ska
nej,
med
vi kan köra lite.
Du skulle med något tåg eller?
Jag ska med, det kommer jag inte gå med att det är försenat.
Du räknar med att det är försenat. Det är klokt. För Huddersfield tog viktiga poäng mot West Brom. Så nu låter det som att Pardew också hänger löst. Ska de byta tränare igen? Ska du få en tredje West Brom-tränare den här säsongen?
Ja, nej, jag vet inte om...
Det är inte första gången det har hänt. Det var väl Swansea förra, förra säsongen som hade tre.
Alltså jag tycker att de ska göra det. Det är lika bra.
Det är ja, lika bra att göra sig av med Pardew, ja, men när alltså, man har chansen.
Varför ska han sitta kvar egentligen? Ta in en tränare som de kanske tror på i längden. Som kan få chansen nu utan press. Alltså nu gick det ju rykten om att Graham Potter hade seglat. Jag seglar ju upp så fort. Det är något lite mindre lag nu som behöver en tränare. Men någonstans så känns det inte fel ändå. Tänk om han hade kommit in och ja, men den typen av tränare kommit in helt utan press för att liksom bygga nu under våren och inte riktigt, ja men alltså klarar man sig så är det en bonus, gör man inte det, ja men då är det bara att börja om liksom i Championship. För vad ska, jag förstår inte riktigt vad Pardew ska kunna uppnå nu.
Det är ju liksom ett, såklart hur man än vrider och vänder på ett underkännande av utnämningen från första början. Mm. Där blev det någon sån här typ av, alla drogs med i samma analys när det kom äldre brittiska tränaren som fick en svit jobb under hösten. Det var liksom Hodgson och Allardyce och Pardew. Allt var bara samma sak. Mm. Och riktigt så är det ju inte. Det är klart att alla förtjänar sin egen utvärdering. Men om man pratar så om Potter och West Bromwich, då är ju frågan, ja men varför skulle han ta det? För jag tror det är väldigt viktigt och väldigt vanligt att tränare på väg upp någonstans utgår ifrån det där, ja men välj inte lag, välj ägare istället, titta på hur klubben faktiskt sköts. Om man tittar på hur West Brom sköts numera, om man jämför med det, hur det var förut med Ashworth och Jeremy Peace och sådär, så känns det ju som att det är svårt att hitta en linje i besluten. Och det är väl där jag känner att man landar nu också. Okej, sparka Pardew, ja, ja, whatever liksom. Det verkar väl inte bli någon större skillnad. Det är såklart ett underkännande av utnämningen från första början. Men okej, vad ska nästa steg vara? Var tror sig West Brom kunna locka? Vem skulle vilja gå till West Brom nu? Det är ju alltjämt en duglig trupp. De borde inte åka ur. Om man ser liksom materialet så ska de vara too good to go down, som det brukar pratas om. Men nu tror jag också att utgångsläget är för svårt. De här två förlusterna hemma mot Huddersfield och Southampton gör det i stort sett omöjligt oavsett vilket. Och ja, man frågar sig vad som händer med truppen och den här gamla kärnan som väl tiden springer ifrån nu. Jonas Olsson är inte kvar längre. Brant bråkar, Johnny Evans snor taxibilar tillsammans med Gareth Barry och verkar vara på väg bort. Och det är många av dem som ändå var en garant för ett svårslaget West Bromwich som inte kommer gå att bygga runt framöver. Hela den spelargruppen är ju på väg ut och bort. Och vad blir kvar av West Brom?
Skulle aldrig ha släppt Stefan Sessegnon. Sen dess har det gått ut för.
Vart är han?
Ja, det är en bra fråga. Känslan är väl att han är någonstans i öst, va, och plockar ett bra kontrakt.
Öst som i Gulfen eller öst
ja,
som i...
Ja, Gulfen ska jag säga. Men bara för det så ska jag kolla upp
det. Jag kan passa på att dra en skröna. För av någon anledning hörde jag David Moberg Karlsson prata om sin tid i Sunderland för inte så länge sedan. Och då var det just så där att ja, det fanns ju många bra spelare. Man spelade med, man Premier League-trupp. Och man ställde sig emot kanske ännu bättre spelare. En bäst av alla, Stefan Sessegnon, gjorde saker på träning som var helt omöjliga att föreställa sig. On his day, absolut.
Han är i Turkiet, i
Gençlerbirliği. Ja. Då är det där vi hade 10 svenskkopplade spelare för bara några år sedan. Hassan Settinkaya
var dunkade. Har han Settinkaya som agent?
Ja. Han var i Montpellier i 2 år här, 2016-2018. Oho. Det är någon klocka som ringer, men inte sådär supertydligt.
Men det är intressant om vi har någon spelare kvar med svensk koppling i Gençlerbirliği. Kan Kalili vara kvar där? Googla vidare här,
ja, jag jobbar på det, så kan ni söra om annat.
Vi konstaterar att Stoke...
Johannes Hopf är ju där.
Hopf, såklart. Konstaterar... Som brukar prata om att han är bortglömd i Sverige.
Abdul Kalili.
Sluta försöka byta ämne nu, Sik. Det är nu det händer.
Jag har ett körschema.
Det är nu det händer.
Vi släpper det.
Stoke, en pinne borta mot Leicester. Kan bli viktig den pinnen för ett Stoke som heller inte borde åka ut, kan man tycka.
Nej, de kommer inte åka ut, det tror jag inte.
West Brom, för att bara runda av den diskussionen då, så kan vi konstatera att 20 poäng efter 28 spelade matcher, det kommer inte räcka. De andra, de behöver de har då 27 poäng som de måste komma upp till absolut minst för att komma i nivå med de övriga som ligger där runt strecket.
Och det kommer inte räcka.
Och det kommer ju förstås inte räcka.
38 är som alltid den magiska gränsen man brukar referera till, och det är ju nästan omöjligt att West Brom skrapa ihop
18 poäng på 10 matcher.
Ja, nej.
Det går ju inte.
Det är, vi kommer behöva liksom prata om dem som just ett av de där lagen som verkligen inte borde ha åkt ur. Trupp alldeles för bra för det, men grovt underpresterande. Det hade inte gått att rikta samma fingrar mot Huddersfield i samma situation eller Brighton i samma situation, men West Brom är ju skandalöst dåligt att de lär åka ur.
Det finns ju en konversation här också om fotbollen i den delen utav landet som
det numera helt kinesägda Midlands. Varenda Birmingham-klubb är kinesägd, som en liten parentes.
Och ingen av dem i Premier League.
Det kan ju faktiskt bli så, vi får se vad som händer med Villa. Wolves går ju upp, så ja, det kommer ju bli Premier League.
Absolut.
Men det kan ju bli blek där, det kan ju bli ännu blekare i nordöst. Säg om Newcastle faktiskt åker ur, vilket jag inte kan utesluta. Då kommer det inte vara någon nordöstklubb i högsta ligan om inte Borough gör något helt sensationellt där på slutet. Och det är också
tragiskt faktiskt.
Och då har vi nordöst, så jag menar Yorkshire, det finns inte speciellt mycket heller.
Huddersfield, de kommer vara lugna.
Huddersfield är ju visserligen där, men det är ju en, jag menar.
Men det är intressant med Birmingham, om hur maktbalansen har snurrat i den stan. För Villa har ju varit flaggskeppet i alla år och mest liksom störst och så vidare. Sen har ju faktiskt West Brom de senaste åren seglat upp som
den stabila
klubben som ändå i takt med att Villa tappade liksom ändå hade chansen att liksom etablera sig i Birmingham som det stora laget. Och nu kommer Wolves upp av alla klubbar och liksom
med nya resurser och med helt andra liksom förutsättningar.
De kommer med en jävla fart. De kommer ju verkligen bli att räkna med även i Premier League, och alla vet ju varför. Det är ju ganska svårt att utifrån känna värme för det här Jorge Mendes-projektet och liksom helt plötsligt står Ruben Neves och spelar Champions League-fotboll med Wolves.
Det är helt otroligt faktiskt.
Men jag vet ju samtidigt att jävlar vilket go de har i klubben nu. Det är ju en exceptionell entusiasm. De tar ju med sig, får de liksom 8000 borta biljetter, de säljer dem på en kvart. Det är ju otrolig tillförsikt runt fotbollen i Wolverhampton. Gud, jag ska veta att Wolverhampton inte är det samhälle som präglas av en oerhörd tillförsikt normalt sett.
Nej.
Och bara det kan man ju såklart gilla, men det kommer ju bli en av de stora storiesarna runt Premier League-fotbollen det närmaste året, exakt hur högt Wolves egentligen kan sväva upp.
Sen är det ju lite roligt också, tänk om vi har Millwall är nu bara, vad är de, 5-6 poäng upp till kval.
Millwall kommer inte gå upp, vågar jag tyvärr utlova. Det hade varit kul, alltså,
jag säger bara Millwall i ett kvalspel till, det kommer bli rubriker.
Apropå Midland,
mot West Ham i ett alltså, de kan inte mötas.
Men att de inför en negativa kvalet.
Ja, nej, men att de går motsatt väg. Det var det.
Så de var
precis Millwall upp och West Ham ner.
Ja.
Jag tror det var apropå Midland, så var det väl Birmingham City som Millwall mötte i playoff, säg. 2001 måste väl rimligen vara deras senaste playoff upp mot Premier League. Och det blev rörigt, kan jag dra mig till minnes.
Det är liksom rörigt runt Millwall. Det är bara jag så.
De hade nu skickat ut, såg jag, säsongsbiljetts förnyelser, så jag propåer till alla säsongsbiljettsinnehavare kring att nu är det dags. Men är det Lower Homestead den heter, den mest engagerade läktaren, där gick det tydligen inte att förnya sitt säsongskort, för de kände att de var tvungna att utvärdera situationen på den läktaren. Och ja, det finns mycket att säga om sånt.
Sista matchen jag har tagit med på min körschema där Brighton körde över Swansea. Jag vet inte, vi kan bara konstatera att Brighton vann med 4-1 och det var bra för dem. Dåligt för Swansea. Och Carvalhal
får nog kämpa. Är det så man ska säga?
jag säger inget.
Det är så man, det är så man ska säga.
Du är confident.
Jag är helt, helt confident. Jag har hört en portugis uttala det nämligen.
Oj, ja, då kan du inte slå fel.
På YouTube. Carvalhal ska det uttalas. Det vi säger ju ofta fel. Vi blandar ihop portugisiska och spanska uttal hela tiden i den här podden. Så därför tänkte jag kolla upp det här.
Bringa ordning
här. Ett rätt ska jag ha i alla fall.
Carvalhal.
Jag har ju tänkt på det, för han har ju ändå seglat upp och blivit någon sorts profil bland Premier League-tränarna på oerhört kort tid. Medan Chris Hughton, jag känner fortfarande inte honom riktigt, kan man konstatera efter all den här tiden. Eller jag har liksom ingen riktigt bild av honom, så som jag har fått av Carvalhal
Carvalhal
understated Chris Hughton, men Carvalhal, måste jag så säga så för honom?
Ja, det måste du.
Fan för tungvrickande påfrestande. Jag tycker väl där någonstans att han redan börjar tangera gränsen till det påfrestande och provocerande
Holloway
med sitt jävla bildspråk. Ja, men lite gillar han Holloway-kvoten. Alltså, du kan inte ägna varje presskonferens åt att trycka på en väl uttänkt metafor som du har suttit hemma och skissat på kammaren. Det är liksom, you gotta know when to say when, Carlos.
Men han är ju tydligen oerhört trevlig, berätta. Vi har pratat med några engelska journalister också. De satt och rankade.
Var det de som blev bjudna på fika eller?
Ja, men precis. De satt ju och rankade så här vilka tränare som är bäst och går på presskonferens till. Och då var ju Carvalhal.
Kom inte han med någon kaka till
jo,
någon presskonferens?
Exakt. En portugisisk kaka som man fick smaka på.
Ögonkärnare kände jag i det läget.
Ja, men precis. Och han har ju åkt oerhört högt upp på den här listan. Pellegrino var faktiskt allra högst upp. Det var den de flesta tyckte var mest sympatisk. Mm. På andra plats kom Conte för att han har en årlig pubrunda.
Ja, det har han. Man märker så jävla lätt det är att spela på de där strängarna. Ljud på några
fans. Fotbollsjournalisterna, de är så jävla lätt.
Det gäller liksom att kunna hantera medierna. Det är en stor del av anställningsprofilen. För att, ja, men ljud på bärs.
Och en portugisisk kaka så det hemma liksom.
Men var det inte fanskälderna, enjoy the wine, sa han, och så reste han sig och gick.
Jo, men då var det väl någon,
när han surnade till ordentligt.
Ja, det var någon pudding som också var med. Och, det var väl inte samma, det var väl uppe i Newcastle när han hade någon jävla rant som mer eller mindre var att han, nej, det var inte att någon var packad, det var att någon var tjock, va? Jag tror jag gnällde på att någon var tjock, vill jag minnas.
Ja, någon journalist.
Ja, det minns inte jag. Däremot minns man ju såklart den arroganta Leicester-tränaren Nigel Pearson.
Som, ja, Ostrich. Ja, Johan Ostrich. Ostrich.
Ja, okay. Och sen sa han ju, are you fit enough? I'm fit enough. Så här. Are you flexible enough?
Ja, flexible.
Flexible.
Så sa han. Ja, det var ju fantastiskt.
Det är magiskt alltså.
Apropå tränare,
så osympatiska figurer så hamnar han ju rätt högt upp.
Ja, men då, även där sådana som är så medvetna om den bild de vill förmedla av sig själva. Han ville ju förmedla bilden av sig själv som en riktig hårding med nästan till militär disciplin, och gjorde att han alltid drog den där jävla historien om han hade liksom kämpat bort vildhundar i Transylvanien med en käpp. Och visst, det är ju en jävla story, den vill man höra, men hur många gånger kan den upprepas, Nigel?
Ja, men det är ju som...
Vet ni vart Nigel Pearson är i detta nu för övrigt?
Ja, ingen aning.
Han är i den så här belgiska klubben som jag inte tänker Carvalhal uttala, men som heter typ Leuven eller någonting. Ja. Så en väldigt random placering, men det finns väl några ägarkopplingar, tror jag.
Ja, det skulle man ju kunna tro. Nej, men man undrar hur...
Är sonen med där på kontrakt också?
Eller? Det utgår jag ifrån. Vildhundar är kontrakterade också för att hjälpa till med imagebygget.
Ja, grabben är han... kanske gör rätt i att hålla sig borta ett tag. Det var faktiskt, nu tänker jag säga det igen, det var allt vi hann den här veckan. Fan vad det har blivit ett jävla
problem. Men det var nog allt vi hann den här veckan.
Det var faktiskt nu, jävlar, nu har vi snart hållit på i en och en halv timme.
Ja, det är också något nytt stående skämt.
Det var någon som klagade på att jag alltid säger det var allt vi hann den här veckan, som avslutningsfras. Så att,
det är din catch för det.
Liksom. Ja, det, ja ut, helt utan. Det var det som, det är det som kommer till mig helt enkelt.
Ola Wernström brukade förut säga när det var ännu mer reklamfinansierad tv han verkade i, att på hans gravsten skulle det stå strax tillbaka. På din gravsten ska det stå det var allt vi hann.
I det här livet.
Ja, den är bra, den köper jag.
Det var allt vi
hann. Den satt sig, den lilla kommentaren på Twitter, den satt sig i mitt huvud nu, så att nu är det helt kört. Ha, tack Erik, Frida, Kalle för att ni kom. Vi är tillbaks om en vecka igen.